långt ord ur skriften, nämligen Jesu avskedstal. Det var ju så mycket så att lärjungarna stod inte ut. De kunde inte ta emot mer. Det slog stopp helt enkelt. Och så kan det ju vara med lång predikan om vad som helst. Men Jesus säger i Johannes 14, 25-26, så säger han: detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er, men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och vi har ett lite längre avsnitt också ur avskedstalet ifrån Johannes, tänkte jag, det 16 kapitlet och den 5-15 versen. Jag sa er det inte från början eftersom jag var hos er, men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förstår inte att ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han säga er hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Vi har ju ett tema för den här våren i vår församling som heter För en tid som denna. Och i höstas så hade vi ett annat tema som heter Efterföljelse. Och min tanke, min bön med den här stunden, det är att jag skulle kunna säga någonting om den helige anden. Att förstå mer av den helige ande och att leva mer i vad som är Guds heliga ande. Låter väldigt pretentiöst, så att jag själv också tvekar, men ska jag gå upp överhuvudtaget? Och så är det ju med Gud i all sin storhet och mäktighet och hans ande, att ska man upp verkligen och kunna uttrycka någonting om en sån storhet? Och där kan man då få ett moment av tvekan. Men saken är ju den då att vi har någon att, och något att vända oss till för att om möjligt förstå något mer. Och gör det, blir det så att vi förstår något mer och kan gripa efter det på ett bra sätt, så att vi liksom kommer in i det hela, ja, då är vi för en tid som denna. Oavsett vilket jobb, uppdrag eller andra uppgifter eller livssituation man står i, har man fått nys på Guds heliga ande, så då är man också på väg att möta på ett rätt sätt den tid man är i. Men sen är det inte lätt ändå. Alltså den heliga ande, den tredje personen i gudomen, det är inte så lätt att omfatta, att göra gripbart. Anden låter sig inte synas. Somliga vittnar om uppenbarelser i eld och på andra änglar och allt möjligt. Sånt har inte jag varit med om. Det är inte så att det finns en särskild knapp att trycka på inget kontroll, ingen skärm som jag skulle kunna slå upp det hela på, som vi brukar söka kunskap och vetskap i. Vi famlar oss fram i hög utsträckning. Det finns ingen fysisk gestalt. Jesus uppträder ju med fysisk gestalt, så det är på sätt och vis enklare. Och hans historicitet, som man brukar säga, alltså att han faktiskt har funnits som person, är bekräftad av många flera olika källor utöver själva bibelordet. Så att det är på sätt och vis enklare, men den heliga anden är liksom allt och inget, eller hur står det till? Och därför är det ju så angeläget att man tittar då i det som gör anspråk på att vara en kunskapskälla till Gud och Guds heliga ande, nämligen bibelordet. Och pröva det och känna efter och se efter och pröva för att se om finns det en sanningshälta i det jag läser och tar del av. Läser vi ordet så får vi del också av det som blir till liv och ingripande. Och skriftens budskap är ju att den helige ande är ingen nyhet vid Jesu tid specifikt. Och inte heller för denna tid, utan har varit alltid. Som man kan läsa i första Mosebok 2:7. Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv i henne genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande människa. Och sen genom hela Gamla testamentet så kan man läsa om Guds andes verksamhet, förutsägelser om Messias och profetord framåt i stort om världens tillstånd och hur det ska bli. Och sen finns det då en Jesu tidsord om i Johannes 20, 21 och 22 där vi kan läsa att Jesus sa till dem igen, alltså sina lärjungar då, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig så sände jag er. Sen andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Det vill säga, som det var och är och förblir, den helige ande är livgivaren till människan. En första sak att liksom stanna till vid, är det möjligt att han skulle kunna vara livgivaren för mig? Sen så kan man läsa vidare i Jesu ord och låt oss beta i hagen så att säga ett tag. Se efter vad är det han säger i sina texter, i till exempel i sitt stora avskedstal. Och vi ser ju i texten att lärjungarna var uppfyllda av sorg. Jesus skulle gå bort. Och det kan man ju tro och förstå att det var sorg, som det är vid alla brustna relationer. Förlorar jag mitt barn, förlorar jag min fru, ja, det är en stor sorg. Och på samma sätt, liknande sätt, tog det har varit för lärjungarna. Nej, men inte ska väl du, vår mästare, gå? Och då överraskar Jesus med att säga, ja, det är för ert bästa som jag går. Och det har man lite svårt att ta till sig, att det skulle vara för vårt bästa. Men man kan också se det som så att det bästa då, om man tar fasta på och tror, ja, kanske om okej, vi säger att Jesus har rätt. Det bästa för mig, ja, då blir ju det ett tröstens ord i sammanhanget. Jag som lärjunge kan ha svårt att förstå vad skulle vara bättre med att han går, men om jag blir bokstavstroende för en stund och tar Jesus på orden för vårt bästa, så blir det en lindring för mig och till och med en vila. Jesus som sann människa i en fysisk begränsning. Han var på en ort, sen var han på nästa ort, så gick han till nästa by. Men den helige ande är oss given alla på jorden runt. Alltså är det för vårt bästa som han går. Som Jesus säger i Lukas 17:21. Ingen kan säga, här är det eller där är det. Eller nej, Guds rike är inom er. Närmare än så är det ju svårt att komma i en relation. Han är inne i oss genom sin heliga ande. Eller Jesu ord i Johannes 14:27. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ofta så känner man ju inget särskilt. Jag menar, vardagen flyter på och... Men väljer man, stillar man sig och väljer att hålla fast vid Jesu ord, så är jag också därmed fast vid Gud genom hans heliga ande. Oavsett känsla, påfrestning i livet, sjukdomselände, förlorade relationer, vad som helst av katastrofkaraktär, Guds ande är kvar i mig om jag håller fast vid honom enligt vad Jesus lovar. Sen är det att lägga märke till också att i Jesu undervisning, i avskedstalet, överallt, så gör han inget särskilt snitt emellan det fysiska bordet eller vad som kan kallas för själ eller ande. Utan Jesus säger att den helige ande är hjälparen oavsett vad som är bekymret. I det vardagliga, att vara uttröttad, ja, det finns en mekanism då i oss som säger att nu är det dags att vila. Är det med den helige ande där? Ja, han säger inte emot i alla fall. Det är dags att vila om du är trött. Är det så att jag är sjuk, så är Guds ande hjälparen. Och sjuk, det är man ju i sin kropp ofta, även om man kan vara också duktigt sjuk i sin själ. Men det är inget snitt däremellan att Jesus säger att jo, det är anden som jag är med, så att säga. Utan jag är med hela dig. Redan på den tiden, på Jesu tid, så, och man ser brevet till Korintierna, så var det en väldigt skarp skillnad mellan vad som är kropp och vad som är ande. I Korint, som det ser ut i Korintierbrevet, så tyckte de att man kunde göra vad som helst med kroppen, för att det var ju inte andligt. Utan jag kan gå på ortens bordell utan problem och så går jag till gudstjänsten. Jag kan bära mig åt med kroppen på olika sätt, men det gör inget, för att jag går ju med min ande till kyrkan och där så kan jag ju vara någonting annat. Men Jesus gör ingen skillnad, skriften gör ingen skillnad på kropp, själ och ande. Och Jesus är där när man är sjuk, och Jesus kan ingripa genom mirakel och han kan hela via sjukvård. Jesu berättelse om den barmhärtige samarien har ju blivit ett mönsterexempel för sjukvård, för socialtjänst. Det är så man ska göra. Man ska tänka en hel vårdkedja, man ska vara hos den enskilde så att den blir rehabiliterad, frisk igen. Eller åtminstone lindrad i sin sjukdom. Och det har Kristi efterföljare faktiskt praktiserat och varit pionjärer under århundraden för att, jo, vi måste också bygga en sjukvård. Alla blir inte friska bara genom att man är uppmuntrande i största allmänhet. Eller lägger handen på och ber Gud och helande. Nej, vi ska också vara med människorna i det praktiska. Det är också andligt enligt evangeliet och enligt Jesu ord. Det vill säga att vara andlig i Jesu mening är att vara fysiskt handlande. Och i sina domsord, som vi vet från Matteus 25, så heter det: när såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Kan vi kalla det för andligt? Ja, det är verkligen andligt. Sen kan vi läsa vidare att den helige ande är också en utmanare. Jesus säger att han är sanningens ande. Sanning om allt i mitt liv. Han ska visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Det låter ju läskigt och otäckt. Det vill säga, har jag förbrutit mig, då verkar Guds ande i mig i form av sanningens ande. Vägleder mig att säga som det är. Inte hitta på, inte bedra, inte ljuga, utan bekänna. Och därmed så finns porten öppen till att gå till försoning. Det vill säga verkligen ett andligt skeende. Och det förnämsta andliga skeendet. En svensk teolog som heter Mikael Telbe har skrivit en bok som jag nyss har läst. Den heter Andens verk på spaning efter sann andlighet. Och alldeles avsiktligt så har han stavat andens verk med ä. Verk som gör ont alltså. Och han skriver om växtverk. När unga växer så kan det ömma och skava i kroppen. Och ungefär så också med Guds heliga ande. Det är något som skaver och gör ont. Tills jag säger till Jesus och hela livet egentligen tar emot vad han säger av behov av ändring. Att ångra sig, att ta ett korrektiv, att stå ut med kritik som faktiskt träffar rätt, att det där gjorde det inte så bra, var god ändra. Guds ande verkar på det sättet, han är Guds heliga ande, sanningens ande. Någonting som verkar fram. Och vi får också i det sammanhanget en definition på vad som är synd då. Vad är att förbryta sig? Ja, grunden till det hela, säger Jesus, att de tror inte på mig i fråga om synd. De tror inte på mig. En bok att rekommendera kan jag säga, Mikael Telbes Andens verk med ä. Sen står det också att han ska vägleda oss med hela sanningen. Det vill säga sanningen om allting. Inte bara om mitt personliga trassel och min stapplande liv på olika sätt. Utan han ska vägleda oss med hela sanningen om allting. Och det kan vi också, precis som helande och sjukvård, så kan vi dra det väldigt långt. Det vill säga sanningen om världens tillstånd, sanningen om vetenskap, sanningen om allt. Om det är så, förr trodde man ju att jorden snurrar runt solen till exempel. Men kristna bekännare, vetenskapare, de kom på att nej, det är tvärtom, att det är jorden som snurrar runt solen. Och fick också en hel del motstånd, inte minst inom kyrkan. Men sanningens ande segrade, och idag så är det just ingen som tvivlar på det, att det är faktiskt inte vi på jorden, vår planet, som är centrum, utan i vårt stjärnsystem så är det solen som är centrum, och så snurrar vi runt solen. Sanningen har liksom blivit klar för oss. En spade, det är alltid en spade, och det finns någonting som heter då absolut sanning. Den absoluta sanningen är att jorden snurrar runt solen. Vi får också i texten av Jesus, så får vi besked om karaktären på Guds ande. När vi läser Jesu avskedspredikan. Och ett praktiskt exempel på det får vi i ett annat avsnitt i predikan, i inledningen av predikan i Johannes 13, 5-9, när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Han hällde vatten i tvättfatet, började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa: Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus, tvätta inte bara mina fötter, ta händerna, ta huvudet också, alltihopa. Här får vi en bedömningsgrund för vad Guds andes budskap är och vad som inte är det. Det vill säga, betjänar Gud mänskligheten så kan inte jag göra tvärtom. Ni ska göra likadant som jag gör. Ni ska tjäna den andre. Och vi får också insikten att det den helige ande förmedlar är från Jesus Kristus. Det vill säga, om budskapet eller påståendet kommer från högsta andliga håll om att en viss sak är på en viss sätt, men det inte stämmer med Jesu ord om betjänandet, ja, då är det inte Guds andes budskap. Det är något annat då. Det kanske är andligt, så att säga. Det finns ju ett vimmel av andlighet. Men det är inte Jesu budskap om vad som är Guds heliga andes bud. Eller som Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 12:3. Ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga anden. Och Jesus säger, det är av mig han, den heliga anden, tar emot det han låter er veta. Det vill säga, det är uppenbart att nyckeln till den heliga ande, den går via Jesus Kristus. Ett ohyggligt stort anspråk. Skulle han vara den enda entrén till den heliga andes värld? Och tar vi då emot försoningen i beskedet, ja, då får vi även anden. Det står också att hjälparen, den helige ande, vägleder och lär oss. Och det kan ju låta lite drygt. Skulle vi alltid sitta kvar i skolan alltså? Ett evinnerligt lärande och vägledande. Skulle inte jag på något sätt kunna examinera mig från skolan och gå vidare i ett eget liv istället för skolans alla tvång? Nej, det positiva är att ja, det är livsdagen lång så att jag kan få lära mig någonting nytt om tillvaron, om Gud. Lära om och repetera och allt sånt som jag faktiskt, om sanningen ska fram, behöver. Jag glömmer gårdagens kunskap och så behöver jag liksom liva upp den igen. Han är vägledaren, läromästaren för hela livsgången. Och sen så tror jag att det är ganska onödigt att vi sätter upp onödiga gränser för vad som är andens verk. Vi har ju en benägenhet att vilja kategorisera, låsa in att det här är av ett speciellt slag och det där är också någonting som är inom ramen för det godkända, vad som skulle kunna kallas Guds vilja. Men här kan man nog tycka att det är lite underligt. Eller vi vill ha det till någonting särskilt märkligt. Och det får ju hemskt gärna vara någonting särskilt märkligt med Guds ande. Men det är också mycket som visas upp i skriften som är högst vardagligt, men där ändå Guds ande är. Det är inte vardagligt i och för sig att tvätta någons fötter precis. Men ändå just det här enkla att jag betjänar min medmänniska. Ja, det är andligt, men jag kanske inte ens tänker på att detta är Guds andes vilja och mening och verkan. Vi har ju mycket märkligheter också i skriften som trotsar allt som vi liksom förstår ibland. Som när Paulus talar om andliga nådegåvor i 1 Korinthierbrevet 12. Gåvan att meddela vishet, ja, det är inte i vägen om vi är lite kloka. Meddela kunskap, ja tack, mer kunskap. Gåvan att bota, ja visst. Göra under av alla slag, ja fantastiskt. Att tala profetiskt, det vill säga kunna säga någonting som röjer vägen framåt. Ja, absolut. Skilja mellan andar också. Ja, vad som är Guds ande och vad som är annat surr. Tala olika slags tungotal och kunna tolka tungotal. Och vi uppmanas att söka alla de här nådegåvorna och särskilt att kunna profetera. Så vi välkomnar, jag hemskt gärna, jag skulle också vilja. Men om man ramar in och försnävar på något sätt vad Guds ande ska göra, man kan inte ha den kontrollen. Utan vi ska vara öppna och ha ögonen på högspänn och öronen öppna för att också kunna förstå och se när Guds ande verkar. I min ungdom så hörde jag en gammal, och då talar vi om 70-tal, det vill säga det är flera år sedan. Så en kvinna som jag upplevde som en, vi brukar säga i kyrkan, kristinna. Hon berättade om att när hon var klart yngre så var det en grupp av troende i bön. Och de upplevde Guds ande så påtagligt så att de lättade från golvet. Och jag var väldigt förundrad över det här så att jag tappade alla frågor. Liksom. Gör du så fortfarande skulle jag ha frågat förstås. Och hur är det idag? Men jag blev så förstummad av hennes berättelse. Var det en andlig händelse? Ja, absolut. Sen har jag en annan typ av lärande om anden och vägledning. Det fick jag tidigt 60-tal, ännu längre tillbaka i tid, om ni kan tänka så långt som idag, 60 år sedan alltså. Vi bodde då 3 år i Västerås. Och mina föräldrar tog oss till Pingsthuset, Pingstkyrkan i Västerås, där pastor Skoglund verkade. Och vid ett tillfälle så hälsade han på brorsan och mig. Vi var hos vår kompis Ulf då. Jag var cirka 7-8 och brorsan var en 5-6 år någonting. Han hälsade på oss, tog oss i hand och så sa han: vilka fina pojkar. Och jag kunde inte ta till mig det där riktigt, utan jag tänkte att brorsan och jag, vi träter med varann hela tiden. Och våran brorsa Ulf som vi är hos här, han tål oss ju knappt. Han vill ut och leka och vi vill bara sitta inne och läsa hans serietidningar. Så att, fina pojkar. Jag kunde inte helhjärtat ta in det. Och så kunde inte svara honom på något sätt heller, utan vi stod bara där tysta vid gossar. Men det här har suttit kvar i mig som ett kristallklart minne i 60 år. Som motvikt till allt möjligt annat man kan höra som barn. Och som man kan bli tilltalad med. Och som motvikt till att klassa ner en själv. Eller tappa självförtroendet. Eller se sig själv som något sämre. Eller nej, vilka fina pojkar, sa han. Det vill säga som ett eko av Jesu möte med barn. Han mötte barn. Låt barnen komma till mig, sa Jesus. Och pastor Skoglund, han gjorde likadant, kan man tänka, som en god pastor. Var det en andlig händelse? Ja, absolut. Det var en andlig händelse. Och apropå att se andens verk, så blev det ingenting mer med pastor Skoglund. Vi bodde där en kort tid och så flyttade vi vidare som familj. Det vill säga, jag hade inte heller förstånd eller tillfälle att senare i livet kanske ge honom en positiv feedback. Tack för det du sa tidigt 60-tal, om du kommer ihåg händelsen. Det kan ju hända att pastor Skoglund också, som vi då och då, har perioder av missmod. Att jag ser ingenting av andens verk, och vad verkar Gud i för någonting? Han kanske hade behövt ett ord av tack, pastor Skoglund, för att du mötte oss som barn. Det vill säga, vi har inte överblick över allting. Vi ser somligt av andens verk, men rätt mycket är jag rädd att vi missar helt enkelt också. Som vi borde få se, och till vår egen uppbyggelse och till vår egen styrka. Sen säger han någonting mer förstås. Han säger så mycket så att nu börjar klockan också ticka här. Oroande mycket, hörni. Men är ni vakna fortfarande, så kan vi titta på att Jesus tilltalar med ni. Inte för att vara artig, utan för att han talar till flera. Han säger: Vet ni detta? Är ni saliga? Om ni också handlar så. Det vill säga, det andliga skeendet är absolut någonting individuellt, som när Jesus har det här rannsakande samtalet med Petrus. Om du vill bli tvättad eller inte. Men det är definitivt också ett vi och ni. Just nu till exempel så är det ju bara jag som står här och talar. Och ni artigt lyssnar som det ser ut. Men det är ändå ett gemensamt, ett vi. Vad tar vi oss till med budskapet? Är det så att ni och vi bildar någonting gemensamt? Är det så att vi upplever någonting tillsammans? Är det så att vi ser ungefär samma sak just nu om Jesu budskap? Vi processar någonting i det som kallas församling. Sen kommer vi till en sträng måttstock också. Jag tycker att ordet sträng är ganska passande här. För det andliga, Johannes 13, 34, 35. Också i Jesu avskedstal, ett nytt bud ger jag er. Ni ska älska varandra, ungefär som ett kommando. Ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det vill säga, det står inte att om ni upplever något särskilt märkvärdigt eller om ni är med om fantastiska underverk som trotsar alla naturlagar, ja, då ska alla förstå. Nej, det står att om ni älskar varandra, då ska folk fatta. Och Paulus, som vi vet, han tar ifrån tårna i första Korinthierbrevet, trettonde kapitel, i de första verserna där. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva, känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro, så att jag kan förflytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Är jag ingenting? Jag tycker det är en oerhört drabbande text. Och man vill ju reflexmässigt, så vill jag invända, ja men, tänk den här människan som flyttade ett helt berg av bara av tro. Det var ett väldigt skramlande och fantastiskt, tyckte vi alla, att berget förflyttade sig i position. Och det var ett väldigt väsen runt det. Det var väl ändå någonting som blev uträttat. Nej, han hade inte vunnit någonting, för han älskar inte. Och till det yttersta så visar Jesus på denna Guds heliga andes väg, som man kan lägga märke till i hans kanske mest makalösa bön på korset. Till slut så säger han: Fader, förlåt dem, till de vet inte vad de gör. Det vill säga Guds kärleksväg. Annars så ber man inte på det sättet. I den situationen. Tidigare år så har vi ju hört i predikan rätt fantastiska berättelser om Ester i Gamla testamentet, som blev redskap och huvudrollsinnehavare i att förhindra ett folkmord. Vi har också läst om Nehemia, en annan hjältegestalt i Gamla testamentet, som fick vara den som på sin tid byggde upp Jerusalem igen och nationen Israel. Få av oss har ju så stora uppdrag, men det vi har av uppdrag är väl så stora i vårt sammanhang, att gå den här Guds andes vägledningsväg. Inget tjänande, inget uppdrag i Guds rike är för klent eller för oansenligt eller för ringa på något sätt. Den helige ande är livgivaren från början och till slutet. Den helige ande är för vårt bästa, inte någonting halvdant, utan för vårt bästa. Det är en vila i den helige ande. Det är inte piska, det är en vila i den helige ande. Han är hjälparen i alla möjliga svårigheter. Han är sanningens ande, inte bedragarens ande. Han är sanningens ande. Han är vägledaren, läraren. Den visar Guds kärlekskaraktär. Jag vill hemskt gärna vara kvar i Guds heliga ande. Tvätta inte bara mina fötter, skura hela mig. Och det tycker jag går stappligt då och då. Fumligt av mig. Många gånger. Men gode Gud, håll mig kvar i din heliga andes armar. Och vi får alla, vi är alla i samma valsituation så att säga. Och jag hoppas att du som jag vill sträcker dig mot att välja att ta emot Guds gåva för intet, sin son Jesu Kristi utgivande för dig och mig, och så få del av helig ande i ditt liv. I Jesu namn. Amen.